Nu vill jag ha medicin, medicin, medicin med detsamma. Jag vill bli bra.
Våren 2019 sände vi programmet Glada gamla glador minns, där jag samtalar med Ann-Katrin Bergman och Gertrud Ternblad om apoteket Gladan och om förändringen av Bollmora centrum som det hette på 1960-talet. Lars Ternblad kompletterade med några av sina minnen av dåtida centrum. I det här programmet försöker vi komma ihåg hur det var att jobba på apotek på 60-talet, i synnerhet på apoteket Gladan i Bollmora. Då, för tiden, var apoteken privatägda. Och det var apotekare Kurt Jonnels som redan hade två apotek, Råbocken i Enskede och ett i Hammarby. Det var han som fick i uppdrag att etablera det första apoteket i Tyresö. Och det döpte han till Gladan. Och året var 1965. Gertrud.
Var du med i förberedelserna då?
Förberedelserna vet jag inte.
Nej. När Gladan öppnade då följde du med och tog emot Ann-Katrin. Du gick elev där.
Ja, jag var elev på Råbocken.
Så du var med lite om förberedelserna kanske?
Ja, jag fick åka med. Han kallade mig för Lillan.
Du var väl yngst?
Nu ska Lillan och jag åka till Tyresö, sa han. Jag fick åka med honom i hans bil och titta på bygget.
Tillsammans med tre hundar, tre biglar. Han var jägare heter han. Ja. Och ville du redan då komma till Gladan?
Det var ju nämligen så att när man utbildade sig till farmaceut på den tiden så fick man inte jobba i Stockholm när man var klar, för att det var farmaceutbrist i Sverige. Utan man skulle bli utkommenderad ett år på landsbygden någonstans innan man fick börja jobba i Stockholm.
Och då blev det Tyresö som var landsbygden?
Nej, det var så enkelt att om man var gift, då kunde man få undantag, för då fick man stanna hos sin man. Jag snabba mig att gifta mig där då i samma veva som...
Ja, du hade någon också att gifta dig med.
Ja, jag hade någon som jag var förlovad med.
Det var inte gift vid första ögonkastet.
Nej, vi hade planerat att gifta oss när jag blev klar. Så att. Och dessutom fick jag lägenhet genom Tyresö kommun, för att apoteket hade tre lägenheter till sitt förfogande att ge till sådana som jobbade då i kommunen.
Tre på pappret, för alla var ännu inte byggda. Nej, det var ingen specifik, utan blev ledig.
Så jag fick en trea på Sikvägen.
På Sikvägen.
Ja, Sikvägen 29.
29, fyra trappor.
Fyra trappor, ja.
Och sen i maj 1968,
ja,
då köpte ni ett hus.
Ja.
Tony och, och då blev den lägenheten ledig. Och han hade ju bara använt en av sina tjänstebostäder. Ja. Så då fick jag den som tjänstebostad. Men ändå hette den nummer två.
Ja.
Och där bodde jag i fyra år. Du bodde bara ett år, tror jag.
Ja,
men det var kul. Jag glömde säga att det här programmet är tänkt att spegla hur det var på apotek förr i världen. Och hur det var på apoteket just i Tyresö. Och hur det såg ut i Tyresö centrum. Så kom ni då till Gladan, oktober 1965, kom du, Gertrud. Det var ju 50-årsjubileum för några år sedan. Och jag, det kan jag säga också att jag kom ju hit 1968, 1 februari. Så jag fick bo hemma hos mamma och pappa några månader innan Ann-Katrin flyttade. Det här var då ett litet apotek, ni var en 4-5 anställda ungefär. Om vi försöker räkna.
Här.
Gertrud, Ulla, Inger, Dagmar och Ulf. De har i alla fall jobbat på apoteket. Men om alla var med från början är jag inte säker på.
Jag tror att alla var
jag tror det också.
Från början nästan. Det var någon som skulle sluta. Och det var därför jag kunde få den där tjänsten.
Vad hette hon?
Tyresö var ju en väldigt liten kommun på den tiden. Och det var Trollbäcken och sen det här nybygget Bollmora.
Ja,
har ni någon susning om hur många invånare det fanns?
Nej.
16 500.
Jag tänkte ljuga på 20, så det var ganska nära.
Jag trodde också det var ungefär 20, men det var 16 500 1965. Jag har idag kollat det.
Så jag vet.
Tyresöborna, de hade ganska långt till apotek. på den tiden.
Ja.
Åkte man bil, då åkte man väl Nynäsvägen.
Till Råbocken.
Det fanns ett apotek i Gubbängen. Och åkte man buss, som då gick till Ringvägen härifrån.
Ja.
Då åkte man väl till apoteket Sälen på Götgatan, kanske.
Ja, det var nog det närmaste.
Mm. Och så blev det då det här lilla apoteket. Hur kändes det att komma till ett så här litet apotek?
Jag har alltid tyckt att det var roligt där.
Ja.
Nära också. Det var bara att springa ner från Bollmoravägen 2.
Ja. Som då var en liten landsväg.
Ja, precis. Det var
för
det.
Att din man Lars Ternblad har ju visat fina fotografier hur det såg ut på den tiden.
Ja.
Och sen slutade vägen någonstans bortom det här lilla centrumet.
Ja.
Atriumhusen tror jag fanns.
Mm.
Men Granängsringen fanns inte.
Nej.
Det byggdes överallt. Ja. I alla kanter. Och så småningom 1970 tror jag så kom Krusboda till.
Ja.
Och Fårdala byggdes i slutet på 60-talet.
Mm. Jo,
där både du och jag bor.
Ja.
Och du stannade på Gladan till din pensionering.
Ja, precis.
Ja. Finns ingen som har jobbat så länge på Gladan som du.
Mm.
Och Ann-Katrin.
Ja, Ann-Katrin.
Du flydde Tyresö och flyttade till Haninge först.
Ja, sen just jag jobbade i Haninge apotek också.
Ja. Sen blev det Tyresö igen.
Ja.
Bergvägen.
Ja, Bergvägen, ja. Byggde hus där.
Ja, ni byggde och byggde.
Älskar Tyresö. Jag har alltid sagt att jag ska dö i Tyresö, men nu bor jag ju mitt inne på Södermalm. Så
men det är inte aktuellt ens, det kan jag få dröja lite.
Jag hoppas jag har några år kvar. Jag har ju en dotter som bor här. Så att,
du kommer hit ibland. Du bor mitt i stan nu,
ja,
kan man säga.
Ja, på platsen.
Södertorn.
Södertorn, ja.
Ja.
Fast jag bor i en liten kub framför, mitt ut mot själva Medborgarplatsen.
Jaha.
Så men, jag tänkte när jag sitter kanske i rullstol eller med rollator och inte kan gå ut, då kan jag i alla fall sitta där och titta ut på torget på alla människor.
Ja, men det har jag hört av människor som är i den situationen, att de tycker det är jättekul att titta på människor som rör sig.
Ja.
Ja, vi har ju tittat på Tyresö centrum nu lite grann. Känner du igen det, Ann-Katrin?
Nej, jag kan inte känna igen mig från den forna tiden så att säga. Men jag har ju varit här lite då och då i och med att dottern bor i Tyresö.
Ja.
Men det ändras ju lite från varje gång man kommer, tycker jag.
Men Gertrud och jag är här varenda vecka, kan man säga. Och trivs med det.
Och framförallt hela Tyresö med all byggnation som är nu. Är ju man man häpnar varje gång man kommer förbi. Mm. Oj, nu blir vi hus här.
Mm. Och du har ju flyttat mellan olika apotek, haft olika funktioner på apoteken.
Ja.
Och slutade som apoteksområdeschef, hette det då.
Ja.
Mot din vilja nästan.
Nästan mot min vilja. Ja, det var mot min vilja faktiskt. Jag blev mer eller mindre tillsagd att ta en tjänst som jag egentligen inte ville ha. För att jag har alltid tyckt att det roliga har varit att stå vid disken med kunder. Inte lika kul att hålla på med
recepten.
Men det är kul att hålla på med recept och kunder och så. Men att hålla på med ekonomi och göra budgetar och anställa folk och flytta på folk. Nej, det är inte riktigt min.
Men det är farligt att vara duktig. Då kan man få jobb som man inte vill ha. Som är ytterst hedrande att
ha. Så jag slutade som hoppjärka mellan olika Kronans apotek.
Jaha, du var med på den tiden också. Ja. Det här blir ju lite historik från både apotek och apoteket Gladan och apoteksvärlden och Tyresö centrum framförallt.
Mm.
Så det blir lite hoppigt. Jag kanske ska berätta för lyssnarna när jag kom till apoteket. Det var 1 februari 1968. Och då kom jag som 27-årig ganska färsk apotekare dit som chef.
Från Fagersta, eller vad var det?
Ja, där hade jag jobbat en tid innan.
Jag brukar tänka på dig när vi åker förbi där.
Ja, delar av elevtiden gjorde jag där och sen min första tjänst var där också. Mm. Och mitt första intryck när jag kom dit.
Till Gladan alltså.
Oj, vad unga alla är. Alla utom en var under 30.
Ja. Mm.
Och denna någon var 5, 35, 36 någonting. Och sen, kommer ni ihåg vad ni hade på er? Ni hade inte vita rockar som alla
hade
andra.
Hade vi inte det då? Nej. Hade vi de där gröna?
Ni hade lindblomsgröna.
Ja, lite svängiga
rockar, så jättefärsiga ut.
Just det.
Alla var unga och svävade fram i de här vackra rockarna. Och alla var ljushåriga och glada. Ja, varför stannade vi så länge? Jag stannade 16 år och du ännu längre, Ann-Katrin.
Ja, 20 eller 22 år innan jag flyttade.
Ja, och Gertrud hela livet. Och det är väl tecken på att man
trivdes. Och det var en sorg att flytta, ska jag säga.
Jo, tack. Jag vet.
Det var väldigt tråkigt. Men man ville ju göra någonting annat kanske. Och framförallt ville jag ha en heltidstjänst.
Ja,
det kunde jag inte.
Det var lite anställningstopp då och då också. Mm. Ja. Men då, vi hade ju en disk. Kunderna fick ju aldrig gå innanför disken.
Nej.
Utan varenda liten napp de behövde köpa. Så skulle vi springa och hämta den.
Ja.
För varje läkemedel på receptet slog vi upp priset i en tjock prislista. Och antecknade det på receptblanketten. Vi räknade ut rabatten och den slutsumma som kunden skulle betala. Allt detta gjordes för hand.
Och de där priserna, de höjdes ju.
Höjdes då och då, kan man säga.
Ja, just det. Man får gräva djupt i minnet.
Ja, om man nu har någon minne kvar.
Ja, just det.
Jo, det var det här med prissättningar. Mm. Då kom det en lista på alla namn som prishöjdes och så stod de skulle kosta.
Ja.
Och det satt man och förde in med penna i den här så kallade taxan.
Mm.
Ibland var det klisterlappar, kanske kom senare.
Ja. Men fick vi inte nya blad till taxorna? Men det kom
jo, det var handelsvarorna.
Det var det handelsvarorna bara.
Mm.
Ja. Men jag kommer ihåg något mer som vi gjorde, vi destillerade vatten.
Ja, berätta.
Ja, det var en stor apparat som satt i vårt laboratorierum, eller vad man ska kalla
källaren.
Det.
Nej, men gjorde vi inte det i källaren?
Var det i källaren?
I källaren satt den där destillationsapparaten. Ja, hur gick det till? Du var på destillationsapparaten.
Ja, nej, men då hällde man i vatten och så separerade den där apparaten. Jag antar att man kunde göra sprit i den. Jag vet, när vi slutade med att destillera vatten så var ju den där apparaten tom och visste inte vad vi skulle göra av den. Men det var ju sådana som sa, ja, men vi skulle kunna sälja det till någon hembrännare. För det är sånt man använder när man bränner hemma.
Ja, för den händige så gick säkert det.
Men det var ju tvungna att skriva på något papper när de kom och hämtade den där. Det var någon från någon myndighet som kom och hämtade den.
Ja, det tror jag säkert. Det var inte jag med i det, det spelet.
Nej. Jo, för man skulle ju rena vattnet. Så det skulle vara rent vatten som vi sen sålde till människor. Och de köpte ut i sina bilbatterier bland annat, vet jag.
Ja.
Och vi använde ju alltid destillerat vatten när vi gjorde hostmediciner och magmixtur och sånt som vi blandade ihop.
Om jag säger kalciopen, vad säger det er?
Att man häller vatten i pulver.
Ja.
Många läkemedel var dåligt hållbara i vattenlösning. Så de lagerhölls i pulverform. Och farmaceut tillsatte den mängd destillerat vatten som behövdes vid varje expeditionstillfälle.
Det var ju så många barn i Tyresö.
Ja, just det.
Sveriges barnrikaste kommun. Mm. Och de var ju förkylda ibland.
Ja, vinterhalvåret var det mycket.
Och på den tiden så skrev läkarna i Bollmora Bollmora läkarstation heter det. Skrev då ut näsdroppar och penicillin. Och eftersom det var barn så skulle det vara flytande penicillin. Och det var dåligt hållbart. Det flytande, så vattnet fick vi hälla i själva i ett pulver. Och jag kommer så väl ihåg, vi hade ju de där kalsopenen stod i det som vi kallar för beredningsrum. Där vi gjorde sådana saker som det var lite noga med. Det fick ju inte komma ut penicillinpulver i lokalen till exempel. Så vi stod ju där inne. Och vi hade på hyllorna, jag ska säga, över en meter. Där kalsopenflaskorna stod i rad. Och när jag kom till andra apotek, då hade de kanske två flaskor.
Ja,
så vi hade ju ett helt annat sortiment.
Ja, det var ju bara hållbart. En del var ju bara hållbara i 10 dagar.
14 dagar.
Ja,
det skulle vi skriva på.
Där blandade vi också hostmediciner.
Ja.
Läkarna hade skrivit vad det skulle vara i. Och så hade vi stora flaskor, de olika tillsatser och så fick man hälla i någon
lagret, ja.
Ja, lagret. Så fick vi hälla i någon efedrin eller någonting i det där och blanda till.
Mm.
Fick man väga.
Mm.
Och vi gjorde ögondroppar.
Det gjorde vi också.
Ja, i en speciell liten...
Ett dragskåp.
Ett dragskåp, ja. Man hade bara händerna in i det där skåpet.
Ja, och så fanns det en fläkt som drog ut, som drog ut smutsig luft.
Det skulle vara så sterilt som möjligt. Och det var ganska mycket pensel eller ögondroppar vi gjorde faktiskt. Mm.
Nu görs inga ögondroppar på apoteket, utan allt görs på centrallab.
Salvor gjorde vi. Mm.
Salvor gjorde vi, ja.
Det var då jag lärde mig att röra motsols. Så när jag bakar så... Så drar jag alltid mot sos. Det går lättare.
Min man och jag diskussion om igår senast när vi rörde i blåbärssylten. Eller vad det var. Skulle jag ha saffranspannkaka? Så var det den smeten. Och när han skulle ta vid ett tag där, då rörde han åt andra hållet.
Ja.
Vi fick ju lära oss att dra mot oss hela tiden.
Ja. Man fick mer kraft,
ja, man fick det. Och det sitter i, tror jag, på alla farmaceuter. Ja, alla apoteksanställda som har varit att gör inte du så också, jag tror.
Ja,
ja, ja, ja, självklart. Ja, det är bästa sättet. Ja, hur gjorde man en salva?
Ja, det var ju också ett recept som kom.
Ja, och visst. Ja, hur gjorde man en salva?
Man vägde upp pulvret först, det som var i pulverform.
Jaha. Nej, det har inte jag gjort.
Nej, det var nog farmaceuterna som gjorde det.
Ja. Och sen så fick man blanda i salvbasen då. Men då fick man ju bara ta lite i taget. För det skulle ju röras ut jämnt.
Det var så viktigt också att det här pulvret
var
finfördelat.
Ja. Så var det inte det. Fick man först stöta in mortel.
Just det.
Göra det finfördelat. Och sen kunde
vi kallade det inte stöta. Kommer ihåg vad vi kallade det? Riva.
Riva.
Ja. Det. Man river i morteln.
Ja.
Ja. Jo! Ja, och så skulle man ha då en salvbas. Som kunde vara vaselin till exempel.
Ja, kunde vara.
Och så tog man lite i taget.
Ja.
Och så rörde man. Och hur fick man det riktigt jämnt då?
Ja, man hade skrapkort.
Ja, skrapkort.
Och det var ju alltså vanliga spelkort som man då klippte som att de var lite rundade i kanterna så man kunde skrapa runt den här salvan. Och så gjorde man det och så rev man igen runt eller ja, mortlade runt då. Och så i med lite mera salvbas och så höll man på sådär. Mm.
Och vad hade vi för kärl?
Det var rostfria.
Små salvskålar som vi kallade det.
Ja.
Och det där var ju väldigt viktigt att det blev jämnt fördelat i salvbasen.
Det är jätteviktigt att man får samma salva överallt i burken.
Något annat som vi gjorde väldigt mycket, fler än de flesta tror jag, det var graviditetstester. Vi kunde ju ha 5, 7, 8 varje dag. Och resultatet, kommer ni ihåg hur vi lämnade ut det? Vi fick inte stå vid disken och säga, jo, du är med barn.
Nej, vi fick lämna det i ett kuvert.
Ett slutet kuvert, gängklistrat skulle det vara. Och där stod det, resultatet är positivt.
Ja.
De som väldigt inte dumt ville bli gravida, de visste inte vad de skulle tro.
Nej.
Det ändrades väl sen, men i början så var det så. Någonting som, jag kommer inte ihåg om vi gjorde det på Gladan, men tidigare det finns något som heter dekokt.
Mm, det gjorde man också.
Det gjorde vi på Gladan.
Ja, både på Gladan och Morianen.
Ja, kommer du ihåg om man gjorde det, Gertrud? Dekokt låter som något avkok av någonting.
Ja.
Och det var det ju.
Det var det ju.
Dekokter och infusioner gjorde vi.
Mm.
Och infusion är lite lustigt namn, för det heter ju också när man sprutar saker in i blodet via dropp. Ja. Men då, kommer du ihåg?
Magmixturen kommer jag framförallt ihåg.
Ja, men
det kokt var en infusion. Ja. Det kokt, ja, man tog ju något,
en krydda.
En krydda. Ja. Det var
medicinalväxt,
medicinalväxt förstås. Alltså som våra kryddor, om man
ja,
säger.
Eller
så teet. Torkade.
Ja, teet.
Såg ut som kanske te ungefär, kan man säga. Fast det var olika växter då.
Ja.
Och sen kokar man det i vatten. Och sen skulle du stå och dra i en halvtimme, har jag för mig.
Mm.
Och sen
nej, men du, dekokten skulle koka en halvtimme. Infusionen skulle stå och dra.
Var det,
det var lite olika.
Ja, var det
och vi hade väl ett helt rum med torkade växtdelar.
Ja.
I stora byttor.
Det hade vi nog, ja. Mm.
alla lyssnare förstår precis principen. Det var som att göra te, kan man säga. Ja. Och det blev ett te. Väldigt dåligt hållbart. Ja. Måste stå i kylskåp och förtäras inom, jag tror inte det hölls en vecka ens en gång.
Men vi hade väl konserveringsmedel i ibland också, tror jag.
Inte i dekoktrinfusioner, tror jag inte. Kanske. Men i massor med andra saker. Ja. De här som är väldigt fula nu. Propagin och metagin.
Ja, som man inte får ha nu för tiden.
Ja. Du nämnde magmixturen.
Det var ju en för ont i magen. Jag vet inte vad det var för
magåkommor. Jag tror att det var för sur mage, som man sa. Kanske man säger nu också. Ja.
Men det var ju vissa gamla läkare som hade det där lite.
Vad var det i den? Minns du något?
Nej, jag minns inte vad det var i.
Men den var väldigt dåligt hållbar.
Eller något sånt.
Ja, det var. Och så var det någonting med magnesium.
Magnesium var det nog också, ja.
Det där kan man slå upp, men det har inte vi gjort till idag. Utan nu minns vi ur minnet 50 år tillbaka i tid.
Ja,
det var ju saker som var väldigt typiska som gick varje dag i stort sett.
Ja.
Från början i apotekens historia, det var ju allting gjort ex tempore, som vi kallade det, för tillfället. Betyder det som man gjorde direkt och sen fick kunderna det. Men sen kom det fler och fler färdiga läkemedel i plomberade burkar. Specialiteter kallade vi dem. Sen var det något annat som vi gjorde. Om jag säger influensapulver, väcker det några tankar?
Ja.
Få höra.
Det var väl kinin.
Hur gjorde man?
Ja, men man vägde ju de där pulverna på en liten våg.
Ja, hur den då, en liten våg?
Ja, det var sådär, man höll i nugglar så hängde på. Det.
Ja. En liten våg som man hängde på sitt pekfinger.
Ja, precis. Ja.
Och
så hängde det.
Så la man vikten i ena vågskålen som hängde där och så vägde man pulvret i den andra.
Ja. Och vad var vågskålarna gjorda?
Ja, det var en metall.
Ja.
Silver var det.
Var det silver?
Ja, det var
för
silver.
De var väldigt,
men det fanns vackra, också horn här för mig.
Ja, det var något pulver som man inte fick ha på silver, kommer jag ihåg. Då var man tvungen att ha horn.
Ja, men jag kommer
inte ihåg vilket det var. Nej. Det var någon som reagerade med silvret.
Ja, det var det. Vad gjorde man sen då?
Ja, sen hade man små pulverkapslar.
Pulverkapslar,
ja. Hur såg de ut, Gertrud?
Ja, det...
Kapslar säger ju inte allmänheten
nej.
Något.
Nej, det gör det.
Men en pappersbit.
Papperspåse.
Det var
man
kan
liksom
säga,
en liten påse kan man säga.
Ja.
Fast den var öppen i båda ändarna.
Ja, det var, man vekte.
Ja.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg om vi klippte av det själva eller om det kom färdigklippt. Men man vekte
just.
Så det blev som en liten påse. Ja. Verkligen med betoning på liten.
Ja.
Och sen skulle det hällas från den där lilla silverskålen ner i den här. Och man ställde ju upp de här kapslarna.
Ja,
radade upp om det skulle vara 100.
Man upp, ja, just det. Man vek ihop dem så fick en botten. Och så kunde man ställa den upp. Och sen så trädde man ju i de där ändarna i varandra när man förslöt den.
Ann-Katrin gestikulerar här så vi som var med förstår precis hur det var. Ja, det skulle det vara. Men då är det så svårt med ljudet.
Ja.
Har jag hört. Men då skulle jag alltså ner i den där lilla kapseln och sen vek man ihop den.
Mm.
Och det fanns ju något som hette influensapulver nummer 3.
Mm. Det var bra.
Som luktade kamfer. Ja. Så det var väl något kamfer i.
Det var säkert kamfer.
Men sen så fanns det nummer 5 också. Jag kommer inte ihåg vad skillnaden var. Det var fenacetin tror jag i något utav dem. Och det är ju sånt som är förbjudet i princip nu. Och det käkar folk som karameller.
Ja, så fort de var förkylda så. Alltså.
Något annat som gjordes för att spara pengar. Som en del lyssnare kanske minns. Så var apoteket privatägt då på 60-talet. Och apotekarna, innehavarna, de var ju lite snåla. Så att man fick ju inte köpa för dyra saker. Bland annat magnesylaskarna.
Mm.
Så på vissa apotek i alla fall. Då satt man och räknade upp 20 tabletter och hällde i tomma
visst.
Askar.
Ja.
Det gjorde jag som elev.
Ja, men gjorde man det på Gladan?
Nej,
jag tror inte heller det. Det gjordes nog på Råbocken, om det nu gjordes så.
I sådana fall tog vi det nog ifrån Råbocken. Ja. Och att det var någon elev där som satt och räknade.
Ja, och så mellan kunderna.
Och mellan kunderna,
satt ju folk och räknade de där tabletterna.
Väldigt hygieniskt. pengar vid disken och sen räkna. Fast man hade ju, man räknade inte med fingrarna utan man hade ju en sked.
Ja, man hade en sked.
Så det var inte så olyckligt.
Och tillbaka till pulverna igen, där fanns det också någon typ av sked som man kunde mäta pulvret och sen med en liten manik som satt fast på skeden så skrapade man av så att det blev lagom mängd. Kommer du ihåg det, Gertrud?
Nej.
Jo. Ann-Katrin, har du
sett det? Ja, kanske, men jag har aldrig använt det själv.
Nej, det har inte jag heller, men jag vet att det gjordes där jag gick elev.
Har du gjort stolpiller då?
Nej, berätta, hur var det?
Ja, det gjorde jag på Orianen. Så rullade ut en lång.
Man fick ingredienserna då från, som farmaceuten hade väckt upp.
Ja, det fick man väl.
Ja.
Klart. Ja, det var bara rulla ut och sen.
Då rullar man ut som en deg, ja.
Ja, och sen. Ja, då skulle det väl vara så här.
Ja, var det inte så att man visste hur många det skulle bli? Kanske 10 eller någonting sånt där. Det var inte så många.
Det är mycket möjligt.
Och det fick vi mäta själva.
Mm. Ja.
Ja, ja. Det var ju ett helt hantverk när vi gick elever i alla fall.
Men det fanns ju en apparat som man stoppade ner det här i och stötte.
Precis, vi tar det här, Gertruds, först. Ja. Då fick man alltså rulla ut den där degen.
Ja, visst. Ja, den var väl ungefär som.
Som ett fint, som en stolgång stor, kanske.
Sen skulle man då klippa av det där och sen måste det ju vara.
Och lite spetsigt i ena änden. Och sen lindade man in. Nej, gjorde man inte det. Gas här för mig. Nej. Men det fanns också en apparat med hål i lagom storlek. Och så stoppade man med en liten
pinne som man stötte ner i det där hålet. Då.
Och då gällde det att stöta lika hårt i alla hålen. Och så var det svårt att få ut dem.
Mm.
Och det var svårt att få till dem för att de byggde ju på kakaomassa. De också, vit kakaomassa. Mm. Som smälte när man tog i dem för det mesta.
Mm.
Ska du dra det där med pillerna igen ifall det inte hördes det vi sa där ute?
När man skulle göra piller då gjorde man ju först, mätte man ju upp allt pulver som skulle vara i. Och sen hade man
läkarna skrev ju individuella recept.
Och det är läkarna som bestämde mängden på verksamt ämne i. Men sen tillsatsen av kakaomassan, den bestämde man ju själv hur mycket det skulle vara. Så att det blev en bra, så gick och rullade den bra. Ungefär som en modellera blev det.
Mm, det var väl en, det var en bra liknelse.
Det blev som en modellera-klump som man sen rullade ut.
Ja.
Och då hade man en så kallad pillerapparat som var en järnbit av något slag. Med små urgröpningar i, 50 stycken. Med kant mellan liksom.
Ja, vassa kanter. Man kallar det för kniv tror jag. Pillerkniv.
Ja, det var det. Och så hade man två sådana delar, en övre och en undre. Så rullade man ut pillerlängden så att den var lika lång som järnbiten. Och så la man den där och så tog man överdelen och la uppe på. Och gned lite fram och tillbaka.
Man och skar av dem.
Då skar man av dem och så fick man då 50 delade saker. Och så får man ju se att de skulle ju vara runda och lika stora. Så man fick ju se till att det verkligen var det. Och så fick man trilla piller som det hette. Man rullade handen på pillerna efteråt så att de skulle bli runda och fina.
Eller med en liten pillertrissa.
Ja,
eller vad hette det?
Någon sorts trissa. En trebit som man kunde göra.
Men för det mesta så var det ju inte runda piller när man lyfte bort den där övre kniven.
Nej, man var ju tvungen att fixa till dem.
Ja, det såg ut som små kuddar.
Ja, precis.
Som skulle bli runda då. Och, det gick ju inte alltid att lägga handen på och trilla det, utan man måste fixa med varje piller ibland för att få någorlunda runt.
Det gällde ju att få massan så att den inte var för hård.
För då sprack det.
För då sprack det och det var ju ett elände.
Vad gjorde man sen med pillerna då? Det gick ju inte heller direkt i en burk, då kladdade de ihop sig.
Ja, man hade väl någonting.
Man hade någonting, det var gult. Det. Mm. Nikt.
Nikt var det, så man rullar runt dem i.
Ja, det var just som nikt, det är ju frömjöl. Mm. Så att det
då
gjorde
skulle de inte kladda i varandra.
Nej, och det gjordes inte. Mm. Och redan på den tiden fanns det människor som var allergiska mot pollen. Mm. Och det där är ju pollen, verkligen. Och då fick man ta någon mjöl av något slag. Stärkelse kanske
var. Stärkelse var det nog.
Och när de var gjorda på oljebas, då var det. Och det var inte heller nikt utan det var något annat. Det var något mjölaktigt.
De var ju svårare att göra när man började Då vill man gärna ha den där trissan, för att la man handen på de där oljepillerna, då smälter de ju.
Mm. Det var ju ett riktigt hantverk när vi jobbade. I varje fall när vi gick elever allihopa. Sen så avtog det mer och mer i och med att det maskinella kom till.
Alltså stora satser med hudkrämer tillverkas. Man hade ju ett stort laboratorium på det här apoteket Råbocken. Med en labbkille.
Mm.
Och då gjorde man ju alltså 100 burkar hudkräm, dagkräm.
Och det var Akos.
Ja, det är nu Akos. Ja, jag ser, det var det receptet som Akosen har.
Apotekens centralorganisation hade ju
receptet. Och gjorde vi så här 100 flaskor.
Ja, och då hade man alltså stora...
Röstdroppar med benzotyp.
Ja, just det, jag kommer ihåg.
Som sen hette Benzocept.
Hette det?
Ja, det tog, när det blev centraltillverkat.
Jaha. Ja, och det var mycket man gjorde. Det här var ju som stora, inte hinkar heller, som stora, jättestora handfat. Ja, ja. En meter i diameter.
Så det var väldigt roligt. Jag var elev i 2 år och det var väldigt roligt, för jag var nog mer än ett halvår och jobbade ihop med honom, labbiskillen.
Ja, Olle Kalsén.
Jag trivdes så bra där uppe på labbis, så var det en apotekare som gjorde massa tester på allt möjligt.
Ja, när man hade när man hade tillverkat någonting så skulle det ju analyseras att det var rätt halt utav olika saker.
Ja, det var jätteroligt.
Sen nämnde du någonting om praktiska prov. Det har vi varit med om allihopa. Mm. Innan man blev godkänd inför sin examen.
Ja, just det. Man blev man göra praktiska prov.
Blev man kallad till en, vad hette han då? Det var en särskild apotekare som
var väldigt sträng.
Noga. Och då stod det alltid på listan man skulle göra oljepiller.
Ja.
Så då skulle man göra det från scratch. Och sen vägde han pillerna. Ja. Gram med 4 decimaler som jag minns det.
Ja. Och jag såg det där när jag satt och gjorde mina piller som hon som var före mig hade gjort. Och då såg jag hur han kollade hennes. Då såg jag hur han satt och vägde med den här lilla vågen.
Ja.
Och då fick jag nästan, jag fick så ont i magen och tänkte jag kommer aldrig klara det här.
Ja. Han vägde dock inte alla 100.
Nej, han tog den minsta och största.
Precis, de 10 största och 10 minsta tog han, och så fick det inte skilja för mycket.
Nej.
Ja, och sen fick vi göra alla de andra sakerna också som gjordes extempore. Men det är väl det här med oljepiller som man minns allra mest.
Var det man var mest rädd för.
Ja. Mm. Kommer ni på något mer som vi gjorde? Jo, vi hade ju råvaror i stora lagerflaskor eller burkar. Och när vi fick hem dem, när vi hade köpt dem, då skulle de analyseras att det verkligen var det i som det stod på flaskan. Och det gjordes aldrig på Gladan, för vi var ju filialapotek så vi lutade oss mot Råbocken i sådana situationer.
De gick efter farmakopen, va?
Mm, det stod precis hur man skulle göra. Och där jag gick elev så gjorde man ju sådana saker. Och det skulle ju titreras då med en, det heter inte pipett, ett långt glasrör med en kran längst ner på. Så skulle man räkna antalet droppar och så här. För man skulle både haltbestämma och artbestämma.
Mm.
Och växtdelarna skulle också analyseras i mikroskop. Och detta gjordes alltså på varje apotek.
Ja.
Och ännu längre tillbaks då fick ju allmänheten samla in brännässlor och allt vad det var och lämna in på apoteket som hade särskilda torkvindar, lagom ventilerade då så vinden blåste igenom och torkade de här på ett bra sätt så de inte blev brända eller så. Så visst har utvecklingen gått vidare och det var ju hantverk, verkligen.
Ja.
Och det är rätt så kul att ha varit med på det där.
Ja, alltså det är ju... Vi har ju varit med om väldigt mycket i vårt liv. Ja. Jag undrar om de som är unga nu får vara med om lika mycket förändringar som vi har varit. Jag har svårt att tro det faktiskt.
Ja, men det kunde väl ingen tro när vi gick elever heller. att det bara skulle vara burkar på hyllan bara att ta. Och man kan jämföra då det där med Neserilen. Som vi pratade om tidigare när vi stod där ute. Att nu, man vet att man ska ha Neseril. Man går in på egenvården, förkylning.
Ja.
Tar burken och går ut. Kan gå på 10 sekunder om det inte är kö.
Ja, just det.
Sen så småningom då så fick vi ju en liten receptinlämning. Så vi satte upp en skylt ovanför disken. Och denna någon skulle liksom styra arbetet tidsmässigt bakåt. Och det var liksom en början till de direktrecepturer som vi kallade sen, som finns nu. Och då blev det så att man försökte tvinga kunden att sitta.
Ja.
Disken.
Då skulle man inte gå ut.
Nej, utan du får sitta här och vänta på din medicin. Ja, men jag ska bara gå in på mjölkaffären eller vad de sa. Nej, du ska sitta här. Vi gör ordning där. Det kommer, det går så fort, så fort. Med den påföljd att kön bakom växte ju. Man kanske bara hade en eller två såna här kanaler som vi kallade det. Så som jag ser det så flyttade man ju kön från att kunden kunde gå ut och göra sina, uträtta sina ärenden när vi gjorde vårt arbete till att de stod där i kön och väntade. Och då skulle det heta att det gick så fort.
Ja.
Det kan man ju ha olika synpunkter på. Vi fick ju datorer så småningom. Ja.
Och det var väl i och för sig när man fick datorerna som det vart lite mera. Flera såna här kasser som man hade så man kunde komma fram till flera. Det var inte bara en. Utan då blev det ju lite mera. Och då, det var då i, som farmaceuterna kom fram till disken skulle jag vilja säga.
Ja. För farmaceuterna stod och kurade längre bak och rörde sina salvor och piller.
Ja, var aldrig
fram
och någon rådgivning gjorde man ju inte på den tiden.
Men vi fick inte.
Nej, vi fick inte ge råd.
Kom det in en kund och ville läsa i FASS? Det var en del som gjorde. Det fick inte vi lämna ut FASS. Varpå kunden sa argt, då går jag på biblioteket och tittar då.
Ja.
Där var det inga restriktioner. Vi kommer ihåg sådana här små glimtar. Nu kommer jag också ihåg att på Gladan gjorde vi aldrig några piller, utan 1965 hade utvecklingen gått så långt att vi gjorde kapslar. Dock inte sådana kapslar som influensapulvren satt i, utan riktiga sådana.
Som ser ut som kapslar idag när man får kapslar i medicin.
Och berätta, hur gjorde man? Ja, farmaceuten hade blandat ihop någonting. Och sen hade man en liten platta så här med, var det 50 hål?
Eller hur?
Jag tror nästan att det var 100. Då skulle man sitta och pilla i de här 100 halvorna.
Kapslarna,
tomma kapslarna. Sen la man, som jag minns det, pulvret uppe på där och strök med det där skrapkortet.
Just det.
Hjärteknäckt eller vad man hade. Sen tog man då en likadan platta till där man hade pillat ner alla tomma överdelar. Och det där skulle passas in och så kunde man trycka till och så skulle det fastna.
Så hoppades man att det fastnade.
Men man var ju tvungen att kolla varenda kapsel som tog man med fingrarna. Ja, oj, oj, vad mycket det har hänt faktiskt. Och vad mycket vi gjorde. Men vi hade ju så roligt. Vad hade vi roligt åt?
Ja, det är roligt åt allt. Vi var ju ungefär i samma ålder allihopa.
Precis. Och så var det alla gifte sig.
Alla gifte sig.
Och alla fick barn.
Och då var man ju inte ledig ett år eller ett och ett halvt år. Utan då var man ju ledig ett halvår.
Sex månader. Jag vet att jag tjatade mig till. Då var det privatägt hos Kurt Jonels. Att få en extra månad för det skulle vara jul i den där i december. Som vanligt, juli, december.
Och när vi hade
så jag fick 7 månader och det var extra långt.
Ja, 6 månader var det då. Och sen när det var Lucia, då var alla de små barnen på apoteket och lussade.
Ja.
Ihop med personalen.
Och vad drack vi då?
Ja, vi drack hemgjord glögg.
Ja. Sen hade vi något som hette inventering. Som skulle ske nära nyår.
Ja. Allra helst på nyårsdagen.
Ja, nyårsafton tror jag. Ja, det spelar ingen roll.
När man hade stängt det, det skulle vara innan man öppnade på det nya året.
Ja,
ska man
då
ju
skulle
räkna
det vara
sitt lager.
Och räkna burkarna gick väl an. Men hur var det med lösvikterna?
Väga, höfta.
Ja, en del hällde man ju ut på ett papper och så vägde det där och så tillbaka i burken igen. Men det var ganska jobbigt tyckte jag med inventeringar. Ja. Det tog ju många timmar. Men vi hade samtidigt kul för då hade vi lite fest. Vi käkade gott och sådär. Vid apoteksbänkarna. Ja. Ja, ni. Jag tror att vi slutar här så får vi se om det kan bli någon fortsättning, om vi kommer på något mer kul att berätta. Ja, sen var det ju mycket med personalen och sånt, men det tar vi ingenting nu tycker
nej.
Jag. Så då blir
men alla bodde ju här i Tyresö.
Alla bodde i Tyresö.
Och gick till Vändelsö.
Sen flydde till Vändelsö. Och du åkte,
jag flyttade ju tillbaka.
Du åkte Saab, det kommer jag ihåg.
Ja, just det.
Och jag hade en grå folkvagn och det var en person till. Inger hade också, nej hon hade svart tror jag. Men i alla fall, gråa folkvagnar var ju gott om. Mm. Så en gång när jag inte fick min bil att starta när jag skulle åka hem. Mm. Då hade jag gått in i fel bil. Så min nyckel passade i dörren. Ja. Men inte sen. Så var en annan nyckel tror jag att starta med. Och där passade den inte. Oj vad dum jag kände mig. Jag skulle hoppas ingen ser. Ja, alla gifte sig. Alla fick barn. Alla var barnlediga och kom vikarier.
Och alla kom tillbaka.
Alla kom tillbaka efter sina 6 månader.
Ja.
Men hörni, ni ska ha tack som kom hit.
Ja.
Ann-Katrin Bergman och Gertrud Ternblad, som båda tillsammans med mig har jobbat på Gladan. Jag har jobbat kortaste tid, jag var där i 16 år. Och du, vad sa du?
Ja, 20 eller 22 var det.
Ja, och Gertrud hela livet säger jag. Och allt det här har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Hej då!
Jag är så arg för jag sitter och lider i nästippen. Den både droppar och svider. Den är röd som lingonsylt. Snuvan den är rött förgyllt. Gubben vill gärna refrängerna sjunga, men en beläggning har hållit på sin tunga. Man får inte undra på att han är arg och ledsen då. Nu vill jag ha medicin, 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 medicin.